Det är en edel konst att förstå när man ska komma, och det är en ännu mer edel konst att förstå när man ska gå.
En partiordförande ska inte sitta för länge. Det ska vara nytändning och då samlas skarorna från olika delar av svensk Finland.
Svenska Folkpartiets partiledare Anna-Maja Henriksson sa här i veckan att det är inte HBLs ledare som avgör vem som är partiledare och när hen ska komma och hen ska gå. Men sånt här kan man höra också på Vörådialekt från den regionalt starka SFP-aren Raina Bystedt.
Vi ska prata mer om det här i detta avsnitt. Det här är färska avsnittet av podden Politiken med Marianne Sundholm, Magnus Svanjung och mig, Joakim Runt. På slutet av det här avsnittet ska vi säga att du ska få höra Marianne Sundholm berömma statsministern.
Och det händer inte. Helt otroligt. Så.
Det händer inte i varje avsnitt, nej. Det ska sägas alltså att jag tycker man den här veckan fick en trevlig påminnelse om att den här dagliga dagspolitiken är tillbaka.
Tack och lov.
Tack och lov. Efter det har mest varit så här presidentpolitik. Och jag tycker att det är en noterbar skillnad mellan de här två. Och jag gjorde en liten sån här potpourri av hur presidentpolitiken har låtit.
Olen samaa mieltä. Olen samaa mieltä. Samaa mieltä tuosta F-35-koneiden kantamahdollisuudesta. Toki olen itseni kanssa samaa mieltä.
Toivottavasti on jäänyt hyvä ja myönteinen mielikuva.
Och sen tar vi dagspolitiken, hur det lät när Sannfinländarnas Ville Rydman och Västerförbundets Li Andersson försökte dela sina åsikter i A-talk här i veckan.
Kohdentamisesta matalapalkka-aloille.
Otetaanpas tästä vastauspuheenvuoro
Suomen yrittäjiltä.
Suomessa sopimaan, mutta
työntekijöiden ylityökorvauksista, vuosilomajärjestelyistä, työaikajärjestelyistä ja palkkauksesta.
Ja mä toistan, että talous kasvaa.
Toistan vielä sen.
Kerrallaan.
Mä luettelen useita uudistuksista, mitä te teette nyt lainsäädännössä, joita ei ole Ruotsissa.
Se ei ole erityisen.
Sen lisäksi hallitus on jättänyt ottamatta Ruotsin työmarkkinamallista elementtejä, niin, jotka on työntekijöiden kannalta parempia meidän nykykäytännöt.
Arvoisat kansanedustajat, yksi kerrallaan.
Nu har du roligt, Joakim.
Vilken föredrar ni?
Jag föredrar den här andra. Jag faktiskt föredrar det. Alltså, det är ju alltid roligt när de pratar i mun på varandra, men nu ska man ju se lite skillnader i vad folk tycker om politik.
Det var ju många, däribland jag, som såg presidentvalsrörelsen som en stor seger för demokratin. Ja. Just därför att man förde en väldigt saklig diskussion där man inte gick till personangrepp. Men visst, nu finns det ju någonting befriande i, här handlar det ju inte ändå heller om personangrepp, utan nu låter man ju liksom sakerna kriga, så att säga. Mm. Men vi är igen inne nu i en värld där det finns politiska alternativ och man har en möjlighet då som medborgare att välja.
Vilket är bra. Det ska vi säga, det finns ju obs, ett bonusavsnitt där vi går igenom presidentvalsresultatet och analyserar lite varför det gick. Så det kommer vi inte att ta upp här och nu, utan det kan man gå och lyssna på sen när man har lyssnat färdigt på detta avsnitt. Nu har det kommit alltså en tredje undersökning som visar att SFPs understöd inte så mycket att hylla direkt just nu.
Ja, nej, det handlar om Yles partimätning som då som sagt alltså för tredje månaden i sträck ger ett väldigt, väldigt lågt väljarstöd för SFP nu, 3,4%, och det har legat ungefär där i tre månader. Det här är en hel procentenhet sämre än vad det så att säga borde vara ur partiets perspektiv. Den nivå som man har legat på egentligen liksom, så länge någon kan komma ihåg. Man har ju extremt trogna väljare. Ofta så ska man ju dra några slutsatser slutsatser utgående från en enskild mätning, därför att sample av SFE-väljare är ganska litet, men nu säger man också på Talous.kymos som gör den här undersökningen att det här handlar om en väldigt tydlig trend, och när vi bad dem titta på vart väljarna har försvunnit, inte i den enskilda mätningen utan i 3 månader av mätningar, så syns det ganska tydligt. Som Talous.kymos forskningschef Tuomo Turja uttryckte det, att partiets väljare är förvirrade. Okay. Det vill säga, de har inte bytt parti, de stöder inte ett annat parti, utan de har flyttat till sofflocket. De vet helt enkelt inte för tillfälle vad de ska rösta på.
Det här HBL analyserar väldigt bra. Jag är nöjd med HBL också den här veckan. Alltså, Tommy Westerlunds ledare som går in på, dess väcker han lite frågetecken för hur det ska gå i EU-valet med sådana här siffror. Mm. Och hittills har det ju varit väldigt kaxiga uttalanden om att det är inget problem alls om att säkra det här mandatet. Kanske det inte är det, men kanske det också är skäl att börja fundera på saken. Sen efterlyser han, som förstås en del andra också har gjort, att en rejäl ordförandekamp för att hitta den här riktningen igen.
Ja, jag tycker det där är ganska exceptionellt ändå. Liksom. Mm. Hufvudstadsbladet har ganska klart ställning. Det behövs en ny partiledare för SFP. Alltså Anna-Maja Henriksson har ju inte ännu berättat att hon tänker avgå, vilket ju också är ett problem, betonas det i Tommy Westerlunds ledare.
Nej, det är nog intressant.
Hon har sagt till med att man skulle kunna byta partiordförande.
Ja, hon äter ju kakan.
Hon står i vägen.
Hon äter kakan och har den kvar just nu. Och det här var budskapet i husisledare att hon står i vägen. Alltså det som hon har sagt är att hon ställer upp i EU-valet, och då blev det liksom på sätt och vis klart för alla att det betyder att hon inte kan sitta kvar som ordförande. Det finns inte en rimlig möjlighet, därför att blir hon invald i EU-parlamentet försvinner hon till Bryssel, och då kan man inte vara ordförande för ett riksparti. Om hon inte blir invald så har ju partiet endera lyckats kapitalt, det vill säga man har inte fått in en EU-parlamentariker, eller så har Anna-Maja Henriksson personligen misslyckats kapitalt med sin kampanj, och någon annan SFP:are blir invald istället, och då blir det ju nog väldigt, väldigt svårt att sitta kvar. Så att det är väl kanske lite svårt att förstå varför hon suger på den här karamellen, därför att det betyder samtidigt att så länge hon gör det så kommer det inte igång en ordentlig diskussion i partiet. Ingen träder fram och säger jag vill bli partiordförande, för att man har den här märkliga traditionen i SFP att man inte utmanar sittande partiledaren.
En fråga, alltså när man talar om att ordförandekandidater ska kunna presentera en riktning, vad menar man då? Alltså, vad betyder det?
Nu är det ju nog faktiskt det som är frågan. Vad betyder det för SFP? Vad ska deras riktning vara? Alltså, Tommy Westerlund skriver att partiet behöver en omstart, och den kan inte ske med Anna-Maja Henriksson som ordförande. Och då sitter vi nu här. Till exempel för de gröna betyder ju en ny ordförande i Sofia Virta att hon väldigt tydligt har försökt föra partiet lite högre ut. Att de behövde liksom skaka av sig den här gamla vänster...
Flummanten.
Men vartåt...
Vart ska SFP gå?
Vart de ska gå? Alltså, sen,
var är de nu?
Svara
mig
du.
Nej, men just nu, det är väl det som är problemet. En del av väljarna vet inte var partiet är just nu. Så mycket vet vi alla att de sitter i en regering där man har väldigt, väldigt svårt att få fram sitt eget budskap. Där man sitter tillsammans med partier som man inte överhuvudtaget delar ideologi med, närmast då förstås Sannfinländarna.
Anna-Maja Henriksson svarar ju på den här ledaren i HBL, min favorit, där hon sa att det är viktigt att de lyfter upp svenskan. Sina kärnfrågor helt enkelt. Det här intervjuades hon om på ett tillfälle där det råkade släppas en rapport om den digitala tvåspråkigheten i Finland, beställd av eller gjord av SFPs tankesmedia Agenda. Mm-hmm. På det här tillfället intervjuades Anna-Maja Henriksson om att det är viktigt att de lyfter upp svenskan. Men det hon kanske framförallt betonar var att de måste vara aktiva med att nå ut med sitt budskap i både nationella och sociala medier. Julia Ståhle har också intervjuats den här veckan i HBL om det här.
SOs ordförande.
Ja, och säger att hon tycker att det har kommit en ny växel i den här kommunikationen. Men hon säger också att svenskan räcker inte. Och att SFP borde vara förnuftets röst i regeringen. Vilket de ju lite har varit, men nog ändå har svårt att nå ut med. Om vi nu ska titta till exempel på både SUs kritik handlar ju om hur politiken skär ner hos och drabbar, nedskärningarna drabbar de unga. Mm. Sen har vi också migrationspolitiken som ett annat stort frågetecken där SFP ser både de här frågorna som viktiga med regeringens budskap i stort är ju ett annat än vad SFP ser.
Det är intressant att Anna-Maja Henriksson, tycker jag, när hon intervjuas om de här frågorna, ofta säger att det finns en liten minoritet. Det finns några i partiet som tycker att man inte borde ha gått med i regeringen och att det annars finns det liksom ingen splittring. Vår reporter Markus Lillqvist intervjuar några österbottniska partiaktiva efter att den här mätningen kom ut. Alltså partiaktiva då i Anna-Maja Henrikssons hemknutar. Och också där så hörde vi nog ganska kritiska röster. Vi skulle kunna höra alldeles kort några av dem.
En partiordförande ska inte sitta för länge.
Som jag ser det så börjar liksom konturerna av SFP suddas ut i kanterna.
SFP har försökt hålla kanske lite en försiktig synlighet på senaste tid som kanske påverkar vad folk tycker nu just. Syns man inte så finns man inte.
Raina Bystedt, Margita Lukkarinen och Ida-Maria Ljungell. Syns man inte så finns man inte. Det var kanske lite det.
Finns det någon som kan säga någonting så att alltså Henriksson skulle ändra sig och säga att nej, men jag meddelar nu att jag avgår?
Nej, men jag tror att när det gäller tidtabellen så har man redan bestämt den, och det är säkert ganska långt Anna-Maja Henriksson som har bestämt den, och det finns säkert argument också för och emot. Det främsta argumentet för att inte nu i det här skedet stiga åt sidan alternativt för andra att utmana Anna-Maja Henriksson, vilket man kanske inte skulle se på med riktigt blida ögon inom partiet, så är att EU-valet inträffar alldeles strax innan partidagen där SFP ska byta ordförande. Om man upplever att det inte skulle vara bra att ha en sån här ordförandekamp, dels att den inte skulle få särskilt mycket synlighet och dels att det inte skulle vara särskilt bra att ha en ordförandekamp där den sittande ordföranden är huvudkandidat i EU-valet, och därför har man då bestämt sig för att man antagligen kommer att se Anna-Maja Henriksson avgå efter EU-valet, och sen ordnar man en extra parti kongress på hösten. Man kan göra det på andra sätt, som till exempel Annika Saarikko gjorde här i veckan. För henne var det inte ett bekymmer att vi har ett EU-val på kommande.
Och det minsta odramatiskt, det sågs ju inte alls som dramatiskt. Att det är fullt normalt att meddela ungefär ett halvt år före man har en partidag att jag ställer inte upp för omval, och nu kan andra intresserade börja fundera på saken.
Man hör en del kanske gruff, men det är ingen som öppet ifrågasätter det här, verkade som nu åtminstone. Men det är ju intressant att se hur man har skött det här tidigare i Svenska Folkpartiets historia. Man utmanar ju som sagt aldrig en sittande ordförande. Den som skötte det ganska snyggt var Stefan Wallin, som i januari, tror jag, året han skulle avgå, meddela att nu har han gjort sitt, nu är det dags för en öppen kamp.
Och när är vi i tiden nu?
2012,
ja. Mm, just det. Och då ställde Anna-Maja Henriksson och Carl Haglund upp. Anna-Maja Henriksson förlorade och Carl Haglund vann. Hon skriver i sina, vad ska vi kalla det, memoarer.
Hennes första memoarer.
Ja, just det. Som hon inte har skrivit själv utan tillsammans med Annika Hellsten. Att hon blev väldigt illa berörd av sättet Carl Haglund meddela att han skulle sluta. Nu då hade han ju just personligen ställt upp i riksdagsvalet. Partiet hade satsat jättemycket på honom. Han hade blivit invald för ett år sedan och så vidare. Men han var ju purken då för att man inte hade kommit med i regeringen. Men det var då
och vilka år är vi nu?
Då är vi 2016. Och han ringde henne vid påsktid tydligen när hon handlade potatis och grönsaker enligt boken. Och hon blev väldigt, väldigt ledsen på att han meddelade i ett sånt skede och på det där sättet. Fy katt. Den tror jag att hon skrev.
Oj.
I boken, ja.
Det där får vi pipa i efterhand.
Nu kan man diskutera att köta hunden nu snyggt eller inte med tanke på en efterträdare. Men det är det förstås inte vi som kan avgöra.
Och när man funderar på regeringen och SFPs medverkan där, så asylpolitiken är ju en stor grej som har diskuterats och som diskuteras där också nu. Vi har ju artikel på det här också på svenska.yle.fi den här veckan till exempel.
Och jag menar, grundförutsättningarna för SFP att vara med i den här regeringen är att de inte vill göra sann finländsk politik. Samtidigt har de ju, alltså de har ju uppenbarligen fått in vissa små förändringar i asyl- och migrationspolitiken som passar deras politik. Men de liksom drunknar i det stora som gäller regeringens migrationspolitik. Anna-Maja Henriksson och SFP gick ut på sociala medier i veckan med budskapet att nu blir det lättare att komma till Finland för att jobba. Och det är kanske inte det som känns som liksom den stora regeringspolitiken kring invandring här. Hon syftar på den här förnyelsen om det här så kallade blue card för sakkunniga. Det vill säga, förklara när man vad blue card är.
Det här handlar väl nu om på något sätt att man har lite försökt sätta in en ny växel, tycker jag, nu och berätta vad man på riktigt åstadkommer i regeringen. Och det här är ju någonting som har efterlyst, och det var kanske också det som vad det Ida-Marie Ljungell här sa, att det där syns man inte så hörs man inte. Nu försöker man berätta också då, som Marianne säger, när det gäller den här invandringspolitiken.
Men när du säger man väldigt, menar du SFP?
Jag menar SFP och jag menar Anna-Maja Henriksson. Man gick väldigt starkt ut med det här att man har lyckats få bort den här 3-månadersregeln och göra den istället till en 6-månadersregel. Det handlar då om för utländska arbetstagare som kommer hit, om man då har en period när man är arbetslös, så enligt regeringsprogrammet så ska man kastas ut efter 3 månader. Det här är förstås något som regeringen har hittat på, det är ingenting som man har fått tidigare, men man har liksom lyckats lite omförhandla det där då från SFPs sida och från Samlingspartiets sida, så att det blir en 6-månadersregel för de som är mest högutbildade och tjänar mest, IT-ingenjörer och så vidare, också säkert sjukskötare av det här ska gälla. Så det har man nu framfört som en seger. Och nu då här i veckan så framförde Anna-Maja Henriksson att det ska bli lättare att komma hit och jobba för att man har ändrat reglerna för de här blåkorterna inom EU, som då innebär att om man kommer från ett annat land utifrån EU och jobbar i ett EU-land, så ska det bli lättare att flytta till ett annat EU-land, till exempel till Finland, för att jobba. Men det här bygger liksom på ett EU-direktiv. Det här rörde 160 människor i fjol, och det rör sådana människor som också annars skulle då liksom ha möjlighet att få den här möjligheten att jobba i Finland, det vill säga sådana som tjänar över 3600 eller någonting sånt här i månaden. Det här är liksom välkomna saker för arbetskraftsinvandring. Det finns annat också i regeringsprogrammet som handlar om att man ska försnabba de här processerna och så vidare. Men SFPs problem den här våren kommer absolut att vara att på riktigt få fram det här så att det inte drunknar i den här asylpolitiken, den här invandringspolitiken som gäller humanitär invandring, för där har man liksom nu verkligt tuffa lagförslag som kommer att hamna i riksdagen under våren.
Rubriken på vår kollega Sofia Kajanders artikel där hon har intervjuat experter på migration och asylpolitik är att den här regeringens politik handlar om en fientlig människobild och mobbning. Alltså så kommenterar experterna asylpolitiken. Och sen när SFP går ut med de här segrarna, när de gick ut med det här att de har fått bort den här 3-månadersregeln, så var Riikka Purra genast ute på Twitter nu för tiden X och förklara att det här gäller bara en liten grupp och de flesta ska nog fortfarande omfattas av de här 3 månaderna. Samma gäller det här blåkortsbeslutet där regeringen i praktiken konstaterar att det här kommer inte att öka på antalet människor som kommer till Finland.
Nej, det är väldigt roligt. Det står i propositionen, eller åtminstone i pressmeddelande från regeringen, då så står det svart på vitt. Ändringarna förväntas inte som sådana öka antalet sökande och specialkunniga till Finland.
Men då är alltså SFPs budskap att det kommer bli lättare att komma till Finland.
Ja,
alltså,
men det är väldigt talande alltså för den känsla jag har av regeringen, att det är liksom mitt emellan det där pratet om att vi behöver arbetskraft och vi ska absolut inte ha någon hit.
Mm. Nej. Och det här är väl liksom på något sätt signalerna nu i de här andra lagarna som gäller invandring som man ändrar. Man ändrar till exempel medborgarskapslagen så att det ska bli svårare att få medborgarskap. Inte som idag att man ska bo här 5 år, utan nu ska man bo här 8 år innan det kan bli aktuellt. En ganska stor sak är att man förbjuder möjligheten att så att säga byta fil för sådana som har kommit hit som asylsökande och sen stanna kvar i landet till exempel och lärt sig språk, börja jobba, fått en utbildning och så vidare.
Etablera sig.
Och då ska det inte längre vara möjligt för sådana, om man då inte har asylskäl, att söka uppehållstillstånd för arbete till exempel.
Vilket ju ändå kan vara aktuellt för ganska många människor.
Det kan vara aktuellt för ganska många.
Och varför skulle det tas bort, den möjligheten?
den ska tas bort därför att det rimmar med den asylpolitik och den invandringspolitik som regeringen bedriver. Alltså man har en väldigt njugg inställning till invandring över hela linjen. Och sen kan man diskutera då hur det här rimmar med regeringsprogrammets förklaringar om att vi vill ha hit arbetande invandring.
Sen kan man förstås också diskutera hur asylpolitiken skulle se ut om SFP inte var med. Kanske skulle den säga ännu mera, ha en ännu mer fientlig människobild, som de här experterna kallar det.
Jo, det är ju det här som är hela tiden SFPs svar till varför man sitter i regeringen. Jag har faktiskt ägnat en del av veckan åt att tala med SFP-are om invandringspolitiken. Och det här är ju hela tiden svaret, det vill säga att det skulle vara mycket, mycket värre om vi inte skulle sitta där.
Men det här att ha svårt att få nå ut med sitt budskap när regeringens budskap är stort är lite annat. Så det gäller ju andra saker också. En annan sak som SFP har gått stort ut med den här veckan är att de är stolta över att avgifterna för stora språkprovet tas bort och det kommer vara gratis. Att både bevisa att man kan finska och svenska, vilket behövs för flera myndighetsjobb och så vidare. Det här är en stor seger förstås, men när regeringen samtidigt kritiseras för att ta bort vuxens studiestöd och rikta nedskärningar mot uttryckligen unga och studerande, så är det ju förstås så att en sån här nyhet om ett stort språkprov drunknar lite i det där andra.
Vi pratade ordförandebyte eller icke-ordförandebyte. Annika Saarikko från Centern meddelar ju nu då väldigt tydligt och tidigt att hon avgår. Hon ska få barn och att partiet får hitta en ny ordförande då sen i juni.
Hon sa ju också nog att orsaken till att hon avgår som ordförande inte är för att man väntar familjetillökning. Hon berättade om det samtidigt vid samma presskonferens. Men jag tänker bara att det är värt att notera att hon nog ändå sa att det var inte det som var orsaken.
Nej, och det normala, alltså det är fullt normalt att avgå när det går till exempel dåligt för ett parti i opinionsmätningar. Eller när man har suttit väldigt länge. Li Andersson som har suttit sen 2016, lika länge som Anna-Maja Henriksson har för länge sedan sagt att hon inte ställer upp för omval. Det är inte något konstigt med att säga att man slutar. Men ändå vill jag gå tillbaka till Annika Saarikkos graviditet. Ja. Alltså, för att jag tycker det gick lite obemärkt att hon fick in antingen medvetet eller omedvetet den här centerpolitiken, familjepolitiken, i sitt meddelande om att hon väntar barn. Hon sa att hon blir familjeledig från riksdagen och att hon har fått leva det här familjelivet parallellt med viktiga uppdrag inom politiken och det är hon glad för. Sen sa hon så här.
Jag toivon, että ratkaisuni voi toimia ja on tähän asti voinut toimia rohkaisuna myös muille perheestä tai vielä yhdestä lapsesta haaveileville. Lapset on suuri lahja ja perhe mun elämän tärkein asia.
Hon hoppas hon kan se som en förebild att barn är viktiga. Jag tycker det var lite förlossningstalko över det här.
Det var lite förlossningstalko faktiskt, ja. Också du kan bli gravid.
Också du.
Vad hennes
budskap? Kan ge Finland flera barn.
Reparera skada kanske. Kommer ni ihåg när hennes möjliga efterträdare Kaikkonen var försvarsminister här för ett par år sedan och skulle vara två veckor var det som han skulle vara pappaledig.
Under NATO-våren.
Det blev en stor debatt om, är det här nu verkligen antirätt tidpunkt?
Det var Petteri Orpo.
Petteri Orpo gjorde bort sig den gången. Han fick ganska mycket skit för det där också.
Vad har ni tyckt om Annika Saarikko då? Som ordförande och politiker?
Hon har haft ett tufft utgångsläge. Alltså, hon är ju en briljant politiker. Hon är en briljant retoriker. Hon är snabbtänkt. Hon är kvick i repliken. Men alltså utgångsläget var ju verkligen dåligt. Och hon har ju inte lyckats vända Centerns nedåtgående trend.
Det är på 10% nu.
Ja, hon har inte uppfyllt ett enda av sina löften och därför är det naturligt att hon avgår. När hon tillträdde år 2000 så lovade hon först och främst att kommunalvalet 2021 skulle gå minst lika bra som det senaste. Det gjorde det inte, då hamnade man ner på någonstans kring 14% eller så där. I riksdagsvalen nu då var man sen nere på 11% och 23 mandat. Alltså det här stora partiet som det var ännu 2015 när Juha Sipilä vann valet med 21 nästan 22% av rösterna om man blev statsministerparti. Det har smält bort fullständigt. Men det är inte Annika Saarikos fel.
Sen var hon finansminister och satt, alltså under den här pandemitiden med alla coronastöd och så vidare. Alltså Centern var ju också lite opposition inom regeringen då. Mm. Alltså inte har de ju haft en helt lätt sits. Man ska få se hur det går för dem nu, och inte är det nu väl helt självklart heller vem som blir ordförande. Finns det ändå, verkar finnas många som överväger.
Två Antti åtminstone. Vi nämnde den ena, Antti Kaikkonen, den andra är Antti Kurvinen, som är riksdagsgruppens ordförande. De är ganska olika,
väldigt olika
personligheter.
Kurvinen är ju den där som sitter, han sitter där i plenisalen och ropar och retas med regeringen nu. Så,
han är lite sådär old school och så på något vis.
Ja, lite som den där retstickan längst bak i klassen och gungar på stolen ungefär. Mm. Och är fräck med både regeringen och framförallt också med andra oppositionspartier. Det är ju det som är så lustigt med Centerns läge just nu. Men alltså, vad behöver de mera? Behöver de en Kaikkonen eller som nu har en helt annan profil. Alltså båda är ju erfarna politiker, men Kaikkonen är nu kanske ändå den där med ett större lugn, och Kurvinen är lite wildcard.
Timo Soini sa ju att han skulle kunna lyfta Centern, dubbla deras understöd.
Soini själv.
Ja.
Han skulle väl göra det med Kristdemokraterna något tag också, tror jag, om jag minns rätt. Han skulle också senast att göra det med Blå framtid.
Ja,
det gick
många,
inte så bra, men han lyckades betydligt bättre med Sannfinländarna i tiden. Men jag tror inte att det blir han. Många andra namn har kastats fram också, sådana som Eva Kalli, Markus Lohi, Petri Honkonen som ställde upp senast. De är nog kanske, när man talar med folk i partiet, är det nog kanske inte de här som ändå liksom, om de två antina ställer upp, så kan det säkert bli en kamp. Det som han kastas fram är ju också Olli Rehn. Han gav ju partiet ett visst hopp alltså. Om man nu ligger liksom på 10% i mätningarna och Olli Rehn ändå får 15% i ett presidentval av väljare som huvudsakligen säger att de stöder Centern, så tyder det ju på att det finns någonting kvar av det här partiet som vi inte just nu ser i ett stöd för Centern. Okej, han är chefsdirektör för Finlands bank. Det där, han är kanske inte den mest troliga efterträdare, men det är en rolig tanke.
Sen har det ju talats om det här, alltså, det finns ingen kvar i mitten. Att alla har varit i vänster eller höger. Finns ingenting att hämta i mitten längre.
Fast jag lyssnar nog. Och när jag lyssnar på Sofia Virta från De gröna, som jag just sa att har tagit partiet höger ut från vänster, ja, flanken. Alltså, men det här, när det kommer pressmeddelanden om den här interpellationen, ni vet att vi har det här tomma hotet om förtroendeomröstning i riksdagen. Alltså, det är ju ingen idé. Jag skrattade åt det också när oppositionen, vänsteroppositionen hotar med aj, att regeringen, nu tänker vi förtroendeomrösta. Det leder ju ingen vart.
Det som man gör, att man röstar i riksdagen och de har majoritet, alltså röstar
regeringen,
man för.
Ja, regeringen har majoritet och oppositionen lyckas inte ens samla alla oppositionspartier. Nåja, i alla fall.
Man får chans att källa på regeringen, ja. Det är det det handlar om.
Det där Sofia Virta skickade först ut ett pressmeddelande där de sa att vi är kanske med på interpellationen, men bara om den inte handlar om att motsätta sig alla förnyelser regeringen vill genomdriva.
Okej.
Okay. Sen ett par timmar senare kom det att de är med på den här interpellationen för att förnyelsen behövs och så vidare. Jag menar,
Någonting hade gått upp för henne där
under
tiden.
Nej, men alltså, de gröna sitter ju nog där i mitten på samma sätt som Centern. Att lite vill berömma regeringen och lite ta avstånd från de här vänsteroppositionspartierna, men inte riktigt ändå. Alltså, det är inte det helt tomt där i mitten.
Nej, det är väl Centerns problem att man säger att ja, men vi håller med om att de här reformerna på arbetsmarknaden borde göras, men vi håller inte med om sättet de görs på. Liksom, att man behöver
precis
greta.
Samma sa de gröna.
Ja,
alltså.
Ja, precis, att man vill liksom hålla sig väl åt alla håll.
Tycker men de både väl sylt och mandelmassa.
Ja, precis. Men det här är väl den stora frågan. Alltså, finns det utrymme i mitten i ett sådant här polariserat politiskt landskap? Centerpartiet i Finland har ju lyckats extremt bra om man tittar på systerpartierna ute i Europa eller i Sverige för den delen. Alltså, de är ju småpartier, alltså gamla agrarpartier. De tynar bort när folk flyttar in till städerna, men det har inte hänt med Centern. fast det liksom på något sätt nu framstår som Centerns storhetstid var för jättelänge sedan, så jag menar, tittar vi nu på 2000-talet så har statsministerpartiet i det här landet varit Centern i 12 av 24 år. Alltså det här har varit ett stort parti i modern tid. Jag vet inte om det är bara jag som glömmer det, därför påminner jag. Men alltså,
vi har haft färg-tv och liksom ja, precis, ett stort Centerparti samtidigt.
Och därför så kan vi väl inte räkna ut Centern heller. Man har ju en tendens att poppa upp på något sätt som gubben i lådan i finsk politik. Så det ska bli intressant att se vad som händer om man på något sätt lyckas nu vitalisera den här rörelsen genom ett ordförandebyte. Man har ju haft täta ordförandebyten, vi hade ju Katri Kulmuni här emellan, och man har inte lyckats. Men det stora misstaget var förstås att man gick med i Sanna Marins regering, där man sa att man fick igenom sin politik lite så här som Svenska Folkpartiet nu. Man fick igenom alla sina centrala krav, sa man, och det här försökte man berätta åt sina väljare, men väljarna köpte inte utan tyckte att vad sitter ni där i en rödgrön vänsterregering?
Sådär, då har vi kommit till den stunden när Marianne Sundholm ska hylla Finlands statsminister Petteri Orpo, Samlingspartiet. Varsågod.
Okej. Jag tänker nog ändå göra det, för att jag är väldigt nöjd med att han har börjat tala svenska med oss. Och det här är någonting som han har sagt att han har jobbat på. Det här är någonting som den förra statsministern vägrar göra. Varje gång vi träffar honom, visst gör han det här med dig också, Magnus, så småltakar man på svenska. Kanske inte gör alla intervjuer på svenska, men en del har vi gjort. Och nu på valvakan, när jag ville ha kommentar om vad han tycker som Samlingspartiets ordförande, och när det var i det skedet av kvällen att det var ganska tydligt att det var kanske var hela kvällen tydligt att Alexander Stubb blir president. Så sa jag att visst kan vi ta åtminstone i början av intervjun på svenska. Så funderar han att vad kommer du att fråga? Så sa jag, att vi börjar med den här klassiska, att hur känns det nu? Så att okej, att det kan han nog börja med. Men så kom vi överens om att resten gör vi på finska. Men det gjorde vi inte. Han bytte en stund tillbaka till finska och sen fortsatte han på svenska rakt ut.
Det känns bra. Alex är så bra i utrikes- och säkerhetspolitiken. Ja, ihmiset har nähnet sen.
Han var alltså väldigt nöjd med sig själv och sa att det här var hans första längre live-intervju på svenska och liknande, sa han väl efter valdebatten.
Ja, det var det roliga faktiskt. Efter Svenska Yles valdebatt inför riksdagsvalet i våras så sa han att han aldrig i hela sitt liv talat så mycket svenska som under den debatten. Och alltså han försökte verkligen, och det hyllade jag honom absolut för. Men på tal om hylla, det roliga kom alltså när Marians mikrofon inte stängdes av på valvakan och Petteri Orpo får lite beröm.
Hur gick det?
Hur gick det? Helt otroligt, säger Marian.
Hur gick det?
Helt otroligt. Så kan man säga.
Det kom från hjärtat. Har du någonting på hjärtat så vet du att det går jättebra att skicka det elektroniskt hit till oss. Magnus, vad är adressen?
Politiken@yle.fi.